Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och hjärtligt välkomna till den här podden som heter Mod eller mig! Konceptet ser ut så här att jag som heter Rebecka och är berättaren här, jag presenterar ett fall som antingen är ett verkligt mord eller bara hittar på, alltså en myt. Och det kan vara urban legends, det kan vara något från en bok eller en film eller någonting som min egen sjuka fantasi har hittat på. Eller så är det ett riktigt mord. Jag har med mig mina tre goda vänner.
Linnea heter jag.
Moa heter jag.
Och jag heter Tor.
Och hej på er.
Tjena. Hej.
Tack för att vi får vara här.
Ja, tack för att
ja, det här är svinkul tycker jag.
Ja, det här är någonting.
Det är så jävla kul att ni bara hänger på när jag får såna här infall att jag vill göra något.
Ja. Men det är kul att göra något. Jag gillar när man gör grejer.
Ja, det känns bra. Vi är driftiga. Vi har fått ny kraft nu mitt i semestern.
Mm. Ja.
Och måste tillägga att han är med.
Vi har med oss en vovve som heter Åke.
Så hör man tisseltassel så är det tisseltassel från tassar.
Japp.
Eller Åkes lite tassar. Grova andningar så kan det vara effekt från mördaren eller från Åke.
Just det.
Han pruttar en del också.
Så att
det kan komma en och annan fjärt.
Säger du detta för att skydda dig själv?
Ja, det gör
du. Lite. Jag börjar väl ändå bli bajsnödig. Men ja, det är säkert.
Förut.
Vi säger att det är Åke.
Vi skyller på Åke när det luktar fis.
Ja.
Jag vet inte vad jag ska säga nu. Vi är mitt i semestern.
Ja. Och vi ska ju iväg sen ikväll.
Ja, vi ska ha en klädbytardag. För vi har städat ur våra garderober.
Alltså min garderob är så satisfying nu. Man bara öppnar och bara det är som ett stort så här gottigt hål med rullade kläder.
Ja, du har ju anammat mitt och Tors sätt att vika som är någon så här halv Marie Kondo med rullar istället för de här
kläderna.
Liksom att de står vita. Så är det rullar och det är så himla skönt att ha det i lådorna.
Man får så himla bra överblick över vad man har. Och jag har ju rensat ut så jäkla mycket kläder som jag inte har. Alltså vissa grejer är det fortfarande lapp på. Det är fruktansvärt alltså.
Du har ju ett shoppingbyrå, ne?
Ja, det har jag.
Jag har ju snarare väldigt mycket bara gamla och för små kläder som har fått rensas ut. För att jag har varit väldigt mycket mindre än vad jag är nu. Och så har man inte kunnat skiljas åt vissa plagg. Men nu var det dags.
Ja, jag är mer sån att jag typ köpte någonting när jag var 12. Och sen så bara, den passar fortfarande. Och så har jag kvar dem i all evighet. Men nu när eftersom jag ska flytta snart så har jag ju fått göra en liten utrensning. Så jag har lämnat över väldigt mycket till min syster till exempel.
Och det är ju bara härligt om någon annan kan ta över och använda en små liksom pärlor vidare liksom. Så att de inte får ligga där sorgsna och bortglömda i lådan.
Exakt.
Jag har hellre att det kommer till användning. Eller som vi ska göra med våra 7 påsar som bara du och jag Tor har rensat ut. Lämna på återvinningen liksom. Förutom den enorma IKEA-kassen med klädbytar saker.
Och det här är ju otroligt mycket KBT för dig, Tor.
Ja.
Jo, men det är det ju. Man ser dina ledsna ögon för varje plagg vi lägger i en påse, liksom.
Ja, men man gillar ju sina plagg.
De har ju också väldigt starka hoarder-tendenser i dig.
Nej, det skulle jag inte säga.
Jag kan tillägga här nu att Linnea och Thor bor alltså tillsammans.
Ja, det kanske hörs och märks. Nej, men du är ju väldigt så här, du fäster dig väldigt hårt
vid saker. Men det gör jag.
Med emotionell.
Ja.
Alltså du ser ett emotionellt värde i kläder som typ har hål på tre ställen och en fläck som inte går bort, men den är ju ändå fin. Och du har ju haft den så himla länge och...
Ja, men vissa grejer gillar jag bara att ha hängandes. Att jag vet att jag har dem där så jag kan titta på dem när jag öppnar garderoben.
Ja.
Nu har jag bara kanske en eller två sådana grejer.
Jag måste säga att du har blivit så mycket mer duktig på att göra av med grejer de senaste åren.
Men jag slängde ju allt jag ägde ändå.
Mm.
När vi rensade vårt förråd.
Och sen har du ångrat det
några gånger. Jag slängde typ 10 kartonger utan ens titta i dem.
Ja, och det har du fortfarande ångest för en dag. Jag hör det på din röst.
Ja, men jag har alla mina barndomsgrejer och sånt borta. Hejdå.
Jag gjorde ju samma sak, men jag har ingen ånger över det, utan jag känner snarare så här, att jag är mer rörlig nu. Jag har inte 10 kartonger som jag inte kommer öppna någonsin.
Nej.
Som jag bara behöver bära med mig genom livet.
Nu men ingen av oss har ju någonting.
Nej, nu är allting som vi har framme i vår lägenhet. Allting fyller en funktion.
Mm.
Eller dekorativ funktion liksom. Mm.
Vi har ju nämligen inget förråd till vår lägenhet. Utan vi hade ett...
Där bor Nelly.
Vi hade en walk-in closet i lägenheten då.
Väldigt, väldigt stor.
Som skulle fungera som... förråd.
Just det.
Men det har vi gjort om till ett sovrum till Nelly.
Mm.
Som är den fjärde som bor med oss då.
Mm.
Så vi har ju inte något ställe där vi har liksom samlat på oss massa kartonger som ni sa.
Mm.
Utan det vi har i lägenheten, det är det vi äger. Och det är ändå rätt skönt.
Ja.
Så då kanske man ibland tänker så, bara fan vad mycket skit vi har. Men det är ju den enda skiten egentligen. Mm.
De allra flesta människor har ju ett förråd där de har jättemycket skit.
Hur har det varit ert förråd liksom nu?
Alltså katastrof. Vi har ju ett källarförråd, ett vindsförråd. Och sen har vi även hyrt ett stort vindsförråd som vi använde när vi renoverade köket. För att vi skulle kunna få plats och liksom måla luckor och så. Och där har vi ju bara proppat in all skit som vi inte vill ha i lägenheten. Och nu när vi flyttar har vi bara ett källarförråd. Mm. Så vi måste ju...
Fast ni flyttar ju till ganska mycket större. Och jag får ju ändå säga att ni har ju väldigt lite saker i era lägenhet.
Precis. Men senast vi var där var det ju utplockat också.
Jo, men det har ju alltid varit ganska minimalistiskt hemma hos er i jämförelse med hur det ser ut hemma hos oss. Där det är maximalist 3000.
Ja, vi har ju massa mattor som vi inte får plats på golvet. Så vi har hängt upp 2 mattor på väggen.
Det är nice. Fast det är byggbonader, det är inte mattor.
Ja, fast den som hänger i trappan är väl egentligen en matta?
Nej, det är en väggbonad.
Okay.
För att den är vävd liksom.
Mm, en vävd väggbonad.
Okay.
Det som är nice här är att vi har till exempel, det vet ju inte lyssnarna nu, men vi har ju en väggbonad här och det är därför det är sånt jävla bra ljud.
Ja, det är bra dämpning. Vi sitter alltså i Linnea och Tors sovrum.
Mm.
I deras säng.
I sängen och dricker lite öl och vin och sitter här och går igenom mord och myter.
Det är så mysigt.
Ja, det är fantastiskt trevligt det här.
Men snart ska det bli värre.
Ja, det kommer inte vara trevligt länge till kanske. Alltså, jag kan ju ge en liten brasklapp här till lyssnarna. Att vi samtliga som håller på med den här podden, vi måste skämta för att bearbeta våra trauma.
Ja, det är verkligen så. Det är våra go-to.
Jag hanterar inte känslor på något annat sätt. Eller jag har 2 sätt att hantera det. Antingen, om jag är med folk, skämta. Liksom. Dåliga känslor, bra känslor, oavsett. Det är alltid bara skoj att göra narr.
Och väldigt mycket göra narr.
Väldigt mycket göra narr. Och det andra sättet för mig att hantera känslor, det är om jag är ensam. Då handlar det om att lägga sig under täcke och storböla.
Uh-huh.
Eller vara apatisk. Det är liksom 2 sätt.
Eller att du sätter på dig dina noise cancelling hörlurar.
Ja, men det är det med. Det är ju mitt apatiska läge liksom.
Näven i en chipspåse och kolla på typ New Girl, Gossip Girl, någonting med girl.
Fan vad många sorger man har bearbetat med New Girl och Gossip Girl.
Nej, inte Gossip Girl för fan.
Nej, men Girls.
Tack Rebecca.
Girls är också en väldigt bra serie.
Brofist.
Fan, Girls Rule.
Who run the world?
Girls! Who run this mother? Och vad gott det var med öl
här. Ja, det var jävligt gott.
Det blev lite mer livat avsnitt nu efter en halv öl. Vad har det i allas kroppar?
Exakt.
Men det gör något med en. Man blir glad.
Redo. Nu är jag jävligt
redo. Nu vill jag veta om det här
kommer vara
mord eller myt.
Mord eller myt.
Mord eller myt.
Mord eller myt. Mord eller myt.
Mord eller myt. Timing.
Okej. Nej, men det där kanske blir en grej som vi kör nu.
Ja! Nej, men nej. Nu behöver jag bli lite mer seriös.
Ja, nu blir det seriöst läge.
Yes.
Nu ska vi köra igång. Jag ska berätta om antingen ett verkligt mord eller en myt. Okej, och som vanligt så börjar jag med ett årtal och en plats och en huvudperson. Året är 1936 och då föds en man som vi hädanefter kommer kalla för Magnus. Han uppfostrades i första hand av sin farfar som inte var en trevlig man alls. Men han träffade också regelbundet sin pappa som misshandlade honom och allmänt behandlade honom som skit. Och av sin pappa får han också ofta olika porrtidningar med våldstema i present.
Weird. Fräscht.
Ja, trevlig start. Under sin skolgång blev Magnus mobbad för att han hade väldigt svårt att föra sig runt tjejer. Så jävla löjligt. Men man kan också tänka sig att han kanske var lite blyg. Och att han inte riktigt visste hur han skulle bete sig eftersom hans enda liksom, koppling till kvinnor var porrtidningar med våldstema. Japp.
Men jävlar.
När han blev lite äldre så fastnade han i missbruk av både alkohol och droger. Han arbetade inom armén tills han blev pensionerad. Så discharged heter det på engelska. Man, ja, det kan vara av olika anledningar. Man behöver inte bli pensionerad på grund av hög ålder utan det kan vara annat. Han gifta sig och skilja sig med 4 olika kvinnor och han fick 2 barn. I äldre dagar bosatte han sig i staden Truth and Consequences.
Mm-hmm.
Jättekonstigt. Sjukt namn. Det ligger i New Mexico. Och där bosatte han sig tillsammans med sin flickvän som vi nu kommer kalla Camilla. Och vi hoppar rätt in i det fruktansvärda här. Den 20 mars 1999 plockar Magnus upp en ung kvinna i Albuquerque som han ska köpa sex av. Vi kallar henne för Anna. Hennes liv är supersorgligt. För hon har varit beroende av heroin typ hela livet. Antagligen föddes hon med liksom withdrawal, heter det.
Mm.
Mm.
Ja.
Sug.
Ja, exakt kan man säga. Hon förlorade tidigt kontakten med sina föräldrar. Så hon har typ åkt runt på olika billiga motell och livnärt sig på att sälja sex. Hela sitt vuxna liv. Och Magnus och Anna kommer överens om ett pris. Anna hoppar in i Magnus husbil. Och i husbilen sitter också Camilla, som är Magnus flickvän ju. De sätter på Anna handklovar och typ kedjar fast henne vid ett rör eller någonting på något sätt inne i husbilen. Sen kör de tillbaka till Truth and Consequences. Det tar alltså jättelång tid.
Uh-huh.
Så hon sitter där utan att kunna se ut och åker i den här husbilen fast jättelänge. Och väl hemma då i Truth and Consequences så klär de av Anna och sätter på henne en metallkrage som sitter fast med en kedja i väggen. Hon får på sin ögonbindel. De hotar henne med en kofösare. Alltså en sån där ni vet som de har i Handmaid's Tale.
Mm. Mm.
En sån elpinne som man använder för att skrämma slag på stackars små kossor. Jag vet inte om vi har varnat känsliga lyssnare men vi gör det igen nu. Mamma, sluta. Det här är inte bra. Nu blir det fruktansvärt. Efter detta så låser de in Anna i ett rum bakom en stor ståldörr. Och sätter på ett kassettband. Och nu blir det ännu värre. På det här kassettbandet är det en inspelning som Magnus har gjort. Där han i princip berättar för Anna att hon är kidnappad. Och vad han tänker utsätta henne för. Ja, jag tänker inte återge men han säger i princip att hennes enda syfte i världen är att hon ska vara deras sexslav. Och att hon aldrig kommer komma därifrån.
Nej men...
Ja, alltså... Man får svårt att andas av det här. Han berättar alltså i detalj och kallar henne för bitch. Han börjar hela bandet tror jag med att säga listen bitch. Han säger vad han ska göra med henne och hur han tycker om att tortera kvinnor. Han berättar också att han har torterat många andra kvinnor innan hon kom in i bilden. Och jag tänker inte gå in på en massa detaljer om vad Anna utsätts för hos Magnus och Camilla. För det är för vidrigt. Alltså jag mådde så jävla dåligt när jag gjorde research för det här avsnittet. Så jag kommer lämna ut väldigt mycket detaljer. Bara så att ni vet. Man torterar och våldtar Anna. På de värsta tänkbara sätt. När hon inte utsätts... Oj, det var Åke. Ja, han var dum.
Han blev också upprörd av det här.
Ja.
Comic relief, Åke.
Tack för det, Åke. Nu vaknar vi till lite här. Ja, nu får du gå. Hej då. Hej då, Åke. Ja, jag fortsätter. Magnus och Camilla torterar och våldtar Anna på värsta tänkbara sätt. Och när hon inte utsätts för det här fruktansvärda så är hon fastkedjad i vardagsrummet. Då har hon den här stålkragen runt halsen som sitter fast med en kedja i väggen. Hon sitter fast med kedjor runt handlederna som också sitter fast på något sätt i rummet och även runt fötterna. Hon får ett mål mat om dagen bara för att hon ska liksom överleva. Och Magnus tycker om att visa Anna bilder på andra kvinnor som tidigare har utsatts för samma sak.
Ja,
riktig psykisk och fysisk terror.
Tvärvidrigt, verkligen.
Helvete.
Den 22 mars 1999, alltså 3 dagar efter att de har plockat upp Anna i Albuquerque. Så 3 dagars tortyr och våldtäkt. Så sätter de Anna i vardagsrummet innan Magnus ska gå till jobbet. Och då tar han av henne alla kedjor förutom stålkragen. För att hon är så himla svag så han tänker att hon liksom har accepterat sitt öde. Så då är bara Camilla hemma. Och telefonen ringer när hon ska vakta Anna. Och då går hon och svarar och telefonen är i ett annat rum. Och när hon går och svarar så har hon glömt nycklarna till Annas lås på bordet. Mm. I närheten av där Anna sitter. Och Anna lyckas få tag på bordet med foten och får tag på nycklarna. Och när hon håller på att putta tillbaka bordet får hon inse ju att Camilla får inte se att jag nästan kommit loss liksom. När hon får tag på nycklarna så kommer Camilla tillbaka in i rummet. Och Camilla börjar slå Anna i huvudet med en lampa. Men Anna är en sån jävla bad bitch. Och helt inställd på att det här är hennes enda chans. Hon är så jävla hög på adrenalin. Och då får hon tag på en ishacka som ligger på golvet. Som Camilla antagligen har använt för att hota henne med. Och rammar den rätt in i Camillas huvud. Ja, fy fan. Det kan någon ta,
känner jag. Vilken kraft man måste ha i ett sånt slag. För att,
helt sjukt.
Skönt, kände jag.
Ja, vissa får vad de förtjänar. Och medan Camilla då ligger däckad så lyckas hon låsa upp sitt lås. Hon kan inte låsa upp stålkragen, men hon lyckas liksom låsa upp låset som sitter fast, alltså som håller fast kedjan och stålkragen.
Så hon har den hängandes runt halsen fortfarande.
Precis. Och då springer hon ut därifrån. Och då har hon någon slags kedja hängande efter sig också. Så springer hon in till en granne och ringer polisen. Och polisen kommer dit och arresterar Magnus och Camilla just när de kommer hem efter att ha varit ute och letat efter Anna. Så hon är liksom helt naken med en stålkrage runt halsen. Anna tas till sjukhuset och hon har blivit svält. Man hittar spår av droger i blodet. Hon har skärsår på hela kroppen. Hon har fortfarande den här metallkragen på sig och det tar ganska lång tid för personalen på sjukhuset att få bort den. Under polisransakan i husbilen hittar man typ 400 saker som inte verkar tillhöra varken Anna, Magnus eller Camilla. Inne i husbilen, eller i huset, jag är osäker, hittar man ett rum med en ståldörr som polisen inte får upp så de måste ta in en låsmed. Innanför dörren hittar de en tortyrkammare, alltså med alla tänkbara tortyrredskap. Jag orkar inte beskriva mer vad det fanns där inne. Men det fanns i alla fall en stol där man kunde kedja fast sitt offer och en spegel i taket. Alltså det är så vidrigt. Då ringer den lokala polisen till FBI. För de alla känner Magnus, det är en liten stad. De klarar inte av det här. 30 FBI-agenter och 20 poliser genomsöker huset. Man hittar så mycket sjuka saker. Man hittar också videoband och bilder på andra kvinnor som har utsatts för liknande saker. Så nu är det dags för er att gissa om detta är ett verkligt mord eller en myt.
Ja, shit alltså. Jag känner ju direkt att jag måste ha en cigg efter det här.
Ja, jävlar.
Vad mycket hemskheter.
Ja, man behöver typ andas och smälta.
Mm.
Det är verkligen som du sa, så mycket så att man inte kan andas riktigt.
Men jag fan känner att det här är på riktigt. Så känner jag.
Jag vill himla gärna att det här ska vara en myt.
Jo, men det känns inte som att det finns någon poäng med att göra en sån här myt. Eller så här, det är ju en sån poänglös historia.
Mm.
Alltså no offense, men eller så här, den är ju liksom.
Ja, men det känns det som att de flesta myterna har ju något syfte att liksom skrämma upp, varna, gå inte till den platsen, var inte i den.
Ja, det eller finns ingen dramaturgi i det. Det är bara så här, vidrig gobbe blir liksom, har tuff barndom, gör sjuka grejer.
Mm.
Kanske det som är lärdomen.
Men har inte en tuff
ge
barndom.
Inte dina barn
porr!
Våldsporr.
Det är så här antiporr, porr, antiporr-propaganda.
Ja, exakt.
Ja, kanske.
Det är vad hemskt.
Ja, det är så totalvidrigt.
Men jag menar, jag måste ändå jag tror inte att jag tror det är på riktigt alltså. Jag vet inte varför jag känner det.
Men
det känns för, det är bara för att det känns liksom så här. Det är ju liksom verkligen ingen varför skulle man hitta på det här?
Och jag tycker inte det
varför
känns som att
det här?
Det känns inte som att det här är en historia man går runt och berättar för folk heller så här.
Lite av en partypooper.
Ja, men verkligen, det är liksom för hemskt. För många äckliga detaljer.
Ja.
För att det ska kunna vara en sån vandrande historia liksom.
Mm.
Jag tänker som i pilotavsnittet, det kanske man inte hör, men det då handlar det ju om en stuga för länge sedan under The Gold Rush, och det var lite mer så.
Precis, lite mer mytiska inslag liksom.
Mm.
Omgivningen, platsen, och att det är så här, ett ställe man kan besöka.
Ja.
Eller så här, som blir som ett skräckhus. Det här
det är
har kanske inte
här.
Såna.
Det är bara
visst,
disgusting.
Man kanske vill besöka det här, och ett tortyrkammarhuset liksom. Det kanske blir en sån attraktion av det hela, eller
det
rykte.
Nej, men det är
om
för grovt.
Men det är för grovt.
Ja. Men fan vad sjukt istället hette.
Ja, truth and consequences.
Och sen ligger så tycker jag också att det borde vara så här en alltså offret, hon borde ha varit typ en så här, om det hade varit en myt, då skulle hon varit typ så här en senators dotter eller eller någon
jag tänkte så här, man hade fått veta mer om henne då också.
Ja,
men
eller
också mer typ betydelsefull
person. Ja, alltså jag vill
hur
ju
hemskt det ens låter,
men ja, men alltså för att det skulle funka liksom, eller för att det skulle, eller jag vet inte. Det är något, bara ett extra lager av så här hopplöshet och tragik, och det känns så jävla mycket som den grå verkligheten att så här, men folk har abstinensbesvär från födseln.
Mm.
De prostituerar sig och så träffar de andra som har en fucked up farsa, och sen så gör de ännu mer fucked up grejer mot folk. Nej. Usch alltså.
Mm.
Och så är
ja, men det är jag vet inte. Jag vill ju inte att det ska vara sant, men samtidigt så är det så här, det är en fucked up person som har hittat på det här, om det är påhittat också liksom.
Det enda som skulle få mig att tänka att det är påhittat är just för att göra den här staden till en myt med en sån här grov historia, men den är för grov för det.
Och det finns faktiskt rätt, det finns ju, i och med att USA är ett gammalt nybyggarland liksom. Och att liksom städerna döptes av ja, men det finns massa såna konstiga namn på städerna liksom.
Den här staden Truth and Consequences ligger, jag tror att den ligger i en större stad, eller i närheten av en större stad som heter Elephant Butte.
Aha.
Ja. Så det var mycket konstigt.
Ja.
Men jag vill säga mord alltså. Känner det, för det går. Nej, fast jag vill inte ändå. Jag vill ingenting, jag vet inte att det här ska vara något av det.
Men det är ju så här.
Det är nog första gången jag känner liksom riktig misär.
Men det är för att det ligger så jävla nära verkligheten.
Och det är så hemskt det där att han spelar upp det här ljudklippet när han berättar att det finns inget hopp för dig liksom. Verkligen bara ta bort alla glimtar av hopp som hon någonsin skulle kunna ha.
Men hennes liv är så jävla deppigt också, känns det som. Alltså att hon går där och är liksom sugen på heroin.
Mm.
Och så kommer någon sån jävel och gör det ännu värre för henne.
Mm.
Svinsekt liv alltså.
Ja, vad tror ni? Är ni överens?
Ja.
Jag tror det är mord.
Jag tror också mord.
Kunde du inte slängt in någon liten Sauron eller någon...
Lätta upp lite.
Något litet troll eller något.
Ja.
Det visade sig att huset var byggt på en ond trollkars gamla mark.
Ja, just det.
Och det är därför de var så jävla sjuka i huvudet och gjorde sådana dumma grejer. Var det så? Då tror jag att det är myt i så fall.
Nu är vi där igen. Vi ska bearbeta det här traumat med garv.
Oh.
Ja, är ni ense om att det är mord? Ett mord?
Ja, det
jag
är
säger mord.
Mm. Ja, tyvärr så har ni helt rätt.
Fan.
Ja, jag vet, det är så jävla
inte ens min vinnarskalle tar över här.
Liksom. Nej, det finns verkligen ingenting som är...
Usch, vad hemskt.
Ja, det enda som är lite positivt är ju att Anna, som egentligen heter Cynthia, faktiskt kom därifrån.
Mm.
Vad gör hon nu för tiden då?
Ja, jag ska berätta lite bakgrund här.
Har hon kickat drogen och börjat föreläsa?
Det vet jag faktiskt inte, men man kan ju hoppas det.
Ja, det känns som att det är
där man hamnar. Att hon har liksom hittat någon slags lycka ändå, liksom.
Man åker runt i skolorna och bara säger att droger är dåligt.
Och ja. Droger och prostitution inte är vägen att gå, för då kan man bli kidnappad och torterad.
Ja, vi får verkligen hoppas att hon ändå, efter omständigheterna, kan leva ett någorlunda lyckligt liv.
Fy fan, vad traumatiserande.
Det här är alltså kanske en sån historia man ska berätta för folk som är för prostitution. Som tror på den lyckliga horan.
Ja, det här var ju en av dem som inte var så lyckliga då.
Nej. Jag ska berätta lite mer bakgrund för er. Det som ni har hört är historien om The Toy Box Killers. David Parker Ray, som jag kallade för Magnus. Och Cindy Hendy, som jag kallade för Camilla. De kallas The Toy Box Killers därför att det här tortyrrummet som de hade kallade de för sin toybox.
Usch.
Ja.
Alltså jag måste säga att det är något så lite småsunkigt tycker jag med så här alltså hur amerikansk media så här showbusinessifierar mord. Mördare,
ja.
Att de ger dem sådana klatschiga. Alltså i Sverige gör vi väl det lite, men då är det ju så här typ Hagamannen, men det är ju där är det ju typ ja men han mördade folk i Haga, då är det blir det mer logiskt eller typ Skandiamannen. Mm. Ja, han precis. Jobbade på Skandia. Det är ju inte så här, det är inte så fyndigt som många liksom, alltså då blir det mer som att det känns som en myt eller att man ska bli sugen på att följa det som att det var en tv-serie när det handlar om liksom.
Ja, det är för jävligt.
För att sälja lösnummer
kapitaliserar på mord.
Fruktansvärt vidrigt.
Det är inte konstigt att de liksom det känns som att man får en distans till våld på ett osunt sätt då. Och att om man är liksom lättpåverkad ungdom kanske då tar till med våld och...
En skolskjutning.
En skolskjutning och sådär.
Ja, liksom.
Alltså att, ja.
Ja, fy fan. Ja, jag fortsätter att berätta lite mer här om The Toy Box Killers.
Mm.
David Parker Ray och Cindy Hendy. Man tror att han har mördat uppemot 60 pers.
Usch.
Framförallt kvinnor. Men man har inte lyckats hitta några kvarlevor. Mm. Men i sin husbil hade han videoband där man då ser hur han torterar kvinnor. Man hittade också smycken och andra saker som han tros ha sparat från sina offer. Men man får liksom inte ihop det. Man kan inte länka några försvinnanden till honom. Och man hittar inga kvarlevor.
Mm. Det är väl säkert för att han väljer att ge sig på människor som redan är nere på botten, som inte har någon familj och
lever jävligt mycket off the grid.
Ja, jävligt mycket off the grid.
Man som lägger inte jättemycket resurser på att hitta Nora.
Nej, och de har ingen koll på vilka de, alltså så här, det går inte att spåra dem.
Nej, precis.
Liksom. Det är ingen som saknar dem heller.
Nej.
Fan, det är så jävla hemskt alltså.
Ja. Usch. Det är så total vidrigt. När polisen kollar igenom de här videoklippen så hittar de en kvinna som har en svantatuering. Och det är det enda som de liksom lyckas hitta på de här videobanden som man skulle kunna efterlysa.
Mm.
Så de går ut i media och bara, är det någon som känner någon som har en sån här svantatuering? Och då är det en kvinna som kontaktar polisen. Hon har blivit drogad och kidnappad. Och efter att David Parker Ray har torterat henne så skär han liksom halsen av henne. Och när han tror att hon är död så slänger han henne vid vägkanten. Men hon är inte död. Hon överlever. Och hon tar sig hem till sin man. Men hon minns inte riktigt vad som har hänt eftersom hon har blivit så himla drogad. Och varken polisen eller hennes man tror på hennes historia om att hon har blivit kidnappad och våldtagen.
Men vad i helvete om man fått halt? Skulle hon gjort det själv då?
Ja, jag vet inte. Mannen, det här är det värsta. Att mannen tror till och med att hon har varit otrogen. Men så han skiljer sig med henne.
Nej. Oh, vad jag
men så gör
arg.
Man inte.
Nej, så får man fan inte göra.
Även fast hon hade gått och varit otrogen så har hon fortfarande fått halsen avskuren.
Mm.
Det är ändå anledning att göra något liksom.
Ja, nej men jag, som jag fattade då så tror polisen att hon liksom skyddar någon. Som hon har haft en affär med. Som har gett sig på henne.
Men och gud,
eftersom hon inte riktigt minns. Hon är ju traumatiserad och har varit neddragad. Så hon minns ju bara liksom små, små snuttar. Och därför så kan inte polisen få ihop det med bevisning och sånt.
Alltså,
men när hon ser det här på tv. Att de har tagit både Cindy Handy och David Parker Ray. Då minns hon.
Mm.
När hon ser deras ansikten. Och bilder på den här tortyrkammaren. Så då kontaktar hon polisen och vittnar. Och det är så jävla bra tycker jag.
Mm, starkt.
Ja, helt
jävligt starkt. Jag tänker man måste ha gett upp på allting om man befinner sig i hennes situation.
Ja, men det är inte ens ens nära och kära tror på eller
så. Nej, precis.
När man har varit med om en sån sjuk. Tänk om jag hade kommit hem med halsen avskuren. Och ni bara hade så här, sluta lugna dig nu. Sitt ner i båten.
Mm.
Fan.
Ja,
det hade blivit superledsen.
Ja. Mm.
Vad är det för jävla sjukt? Då måste man skaffa sig bättre polare.
Ja, verkligen.
Eller, nej jag vet inte. Fan, vad
men när var alltså detta? Det var på 30-talet?
Nej, det här var 90... 99 rymmer ju Anna då, som jag kallade henne. Hon heter egentligen Cynthia. Från den här tortyrkammaren.
Varför fick jag...
Fy fan alltså. Det är så sjukt.
David Parker Ray döms till 224 år i fängelse. Men den jäveln dog i en hjärtattack efter att ha suttit i 3 år.
Nej.
Alltså, nej. Jag blir så arg när jag tänker på det. Oh.
Han dog i alla fall.
Ja.
Så han slipper man honom.
Jag tycker fan, han skulle sitta i en tortyrkammare.
Släppts ut och blivit lynchad.
Mm.
Cindy Handy. Det här kommer ni också bli. Nu blir vi arga igen. Cindy Handy som vittnade mot David Parker Ray, sin partner. Och fick en sån plea deal. Alltså att hon fick ett förkortat straff.
Mm.
Hon dömdes till 36 år i fängelse. Hon kommer typ komma ut 2036.
Nej.
Om inte tidigare.
Nej, hon var ju med.
Ja, hon har ju varit väldigt delaktig. Men hon vittnar ju bara att det är han som har liksom hotat henne och slagit henne och drogat henne och tvingat henne till detta liksom. Så ja, hon är ju inte här. Hon kan ju inte försvara sig.
Nej.
Och vi kan ju inte uttala oss kring vad som faktiskt har hänt. Men det gör mig förbannad att hon ska få komma ut.
Samtidigt vill jag inte heller så här misstro en kvinna. För det kan mycket väl vara att hon är fast i detta. Och inser att antingen så blir jag dödad. Eller så går jag med på de här sakerna.
Visst.
Så att,
det är inte helt otroligt liksom.
Nej, det har du helt rätt i. David Parker Ray har tidigare sysslat med någon slags människohandel mellan Mexiko och USA. Och kommit undan FBI. Och det är på så sätt han har hittat en del av sina offer, tror man. Att det liksom är papperslösa. Och det är därför man inte kan koppla det till några försvinnanden. När han är 30 år gammal mördar han sitt första offer som är en ung flicka. Han säger själv att han har mördat omkring 30 personer. Framförallt kvinnor men även män. Men man tror att det är uppemot 60, kanske ännu fler.
Mm.
Men man kan alltså inte bevisa det.
Så hemskt.
Så jävla hemskt. Så tyvärr fanns det inte så mycket glädjande besked i slutet av den här historien heller.
Men fan alltså. Vad man borde fånga upp potentiella topfransar i början.
Mm.
Om deras liv lite grann.
Ja.
Och se till så att de kan få utlopp för de här sjuka grejerna på något annat sätt.
Ja, precis.
Alltså tänk om den här... farbron som gjorde det här.
David Parker Ray.
Tänk om han hade kunnat få ett ritblock eller en skrivmaskin eller en videokamera eller någonting när han var liten istället för våldsporr. Och typ någon som kunde hjälpa honom och säga men gör lite sjuka gore-filmer typ med ketchup och gröt typ. Och få utlopp för ditt märkliga mörker.
Mm.
Eller typ rita helt fucked up konst. Eller
ja, precis.
Typ skriv skeva låtar. Eller vad som helst.
Ja, tänk om man hade kunnat...
Alltså få ett outlet på något annat. För jag menar, sjuka människor kommer alltid finnas.
Ja.
Men jag tror man kan om man ger de människorna en annan...
rätt verktyg att kunna liksom...
Ja, för att jag menar, det finns ju människor med mörker i sig som lägger det på andra saker liksom. Mm, om man bara får hjälp till att börja med att hitta verktyg där man kan...
Mm. Jag tycker att du behöver också ha en person i detta som stöttar dig i det då, som vägleder dig. En lärare, en som jobbar för socialen,
psykolog, etc. Jo, men jag menar det. De, alltså, ge en filmkamera och liksom så här, men så här kan du göra för att det ska se ännu äckligare ut. Typ. Mm. Om det nu är det man har i huvudet liksom. Eller precis. Så här.
Kärlek och stöd bara liksom.
Ja, det tänker jag annars. Försöka ta bort mörkret.
Jo, men alltså ibland så har man ju...
Det är klart man måste bearbeta det, men jag tänker att rätt väg för en person som har mod i sinnet kanske inte är, det här har du verktyg för att göra det här ännu äckligare.
Mm.
Jag tänker att det kanske matar tankarna mer än att försöka få verktyg till att dämpa dem.
Jag tror
men
att...
samtidigt få utlopp för dem kanske.
Jag tror att det är viktigt med liksom både och på något sätt.
Mm.
En bra balans liksom.
Ja, alltså vi... Man vet ju att vi behöver stötta barn och unga mer.
Ja.
Och lyssna på dem och ge dem mer uppmärksamhet. Mm. Alltså,
men jag tror verkligen på det här att man dirigerar. Alltså, nu drar jag allt det här ur röven. Jag måste bara tillägga att jag sitter här med 3 människor som jobbar med barn. Och jag har utbildat sig för att jobba med barn.
Mm.
Det har inte jag. Jag tänker bara att det kanske kan vara bra att fånga upp hur barnen är på en individbasis lite grann sådär.
Mm.
För jag tänker att om man, alltså typ som att krama någon som är jättearg, det är ju lönlöst. Det funkar ju bara i film så här när de bråkar. Och så blir det alltid typ, i filmen då blir det alltid så här tjejen helt galet arg. Och så killen ska så här krama dem och så ska man tycka så här, åh vilken hjälte han är som kramar dem. Och så bara så lugnar de sig till slut och bara... Och då börjar gråta istället.
Mm.
Det är så, jag tror verkligen att det är... Det kanske kan funka ibland. Men ofta så tror jag att det kanske är bättre att typ lyssna. Eller att försöka så här backa istället då. Och så här låta utbrottet få ske typ. Eller. Men typ om man ser tendenser hos ett barn. Att barn sitter och plågar en mygga typ. Eller så här har massa sjuka grejer. Då kanske man kan snacka med den ungen.
Mm.
Se vad den ungen går igång på. Se om man kan hitta ett outlet för det barnet. Denk, eller outlet, heter det så?
Men
jag tänker bara om man köper billiga kläder.
Jag tänker framförallt som förälder.
Nej, men om man känner som förälder att så här, jag tror inte jag kommer kunna palla och ta mig an ett barn.
Mm.
Och känner då att man vill abortera det.
Då ska man ha rätt att göra det.
Då så är det klart är det bara, att man ska liksom. Göra
men jag
det.
Tänker också även efterhand om man har fött ett barn som man inte kan ta hand om. Att man ska våga be om hjälp. Ah. Och vi lever i ett samhälle där det är fult att be om hjälp. Och där man ska vara så stark. Och man ska liksom... Man ska må bra. Man får inte må dåligt. Och det är så tabu kring liksom psykisk ohälsa. Och att man är en dålig människa. Man inte kan ta hand om ett barn. Vilket... Man är ju en bra människa om man visar det. Och tar hjälp.
Mm.
För att göra det rätt för det här barnet liksom.
Mm.
Så att det är också samhällets liksom ansvar i det hela att...
Ja, precis.
Och det finns ju massa hjälp att få där man fortfarande är barnets förälder till exempel. Mm. Som stödfamiljer eller sådär. Att man kan få avlastning en hel vecka ibland eller varannan helg.
Man kan också gå i familjesamtal hos socialtjänsten.
Yes.
Mm. Och då behöver inte det betyda att man, alltså bara för att man söker sig dit behöver inte det betyda att man inte pallar vara förälder.
Nej.
Nej, och socialen är ju inte monster som vill ta ens barn.
Precis.
Jag tror att det finns en förutfattad mening att man tror att så här, bara för att man går till socialen en gång med sitt barn i deras ärenden. Så kommer socialen att ta barnet ifrån den. Det gör de ju inte. De vill ju hjälpa familjer i första hand.
Det är fruktansvärt svårt att frånta en förälder sitt barn.
Mm. Ja, ja.
Jag tycker vi kan runda av med att säga att om du som lyssnar känner att du behöver hjälp så kan du kontakta din vårdcentral och därifrån få en remiss skickad till terapimottagningen. Och så kan du få samtal och verktyg och hjälp.
Man är inte en dålig människa för att man ber om hjälp.
Precis. Eller är man ung, finns det ungdomsmottagningen, BUP.
Exakt, och man kan ju även kontakta BUP kan man ju kontakta själv och bara säga att jag behöver hjälp.
Samma med ungdomsmottagningen.
Och de har tystnadsplikt också.
Precis.
Har man problem med sin hemsituation då finns det liksom de går inte till ens föräldrar liksom med.
Exakt. Nu hoppas jag att det inte är så många väldigt barn. Unga barn som lyssnar på det här. Men om du, så länge du är under 18 så är du faktiskt ett barn.
Ja.
vi kan, jag tror vi alla kan rekommendera terapi. Det är grymt.
Verkligen.
Det kan vara lite tufft till en början, men det är verkligen ett sätt att investera i sin egen framtid.
Ja, men i det här samhället vi lever i behöver man terapi
typ, ja,
för att kunna klara av vardagen, för det är så jävla mycket skit runt om verkligen. Oss hela tiden. Och press från alla olika håll.
Mm.
Ja, det är svårt att leva.
Vi startar en podd där vi går igenom ännu mer skit.
Ännu mer skit.
Behöver men... ännu mer terapi nu.
Precis.
Mm.
Det är lite gynna samhället.
Ja. Ja, gå i terapi. Ja. Säger vi som ett avslutande meddelande.
Ja.
Och kom ihåg att tvätta händerna. Var rädd om dina nära och kära.
Så
social vi nästa gång. Ses om en vecka.
Ja,
och så ska vi tacka The Butter Brothers för våran jingle.
Butter Brothers.
Grymma.
Ja.
Ja, det var fantastisk.
Ja. Okej, ha det gött. Hej.
Ha det gött.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.